Då var ni varmt välkomna tillbaka till Bibeln idags podcast. Det är förkylningssäsong, så jag hoppas att jag klarar mig igenom hela podcasten. Och med mig idag så har vi Susie Collin. Välkommen till podden.
Tack så jättemycket.
Susie, jag vet inte hur många som vet vem du är, men vi ska ju komma till det alldeles strax. Men var på jorden sitter du just nu?
Just nu sitter jag i Läckeby som ligger en mil norr om Kalmar. Där jobbar jag som kyrkoherde sedan 6 månader tillbaka i Åby och Ryssby församlingar.
Åby och Ryssby församlingar.
Mm.
Vad har vi för orter runt omkring mer än Kalmar? För den som inte kan sin geografi.
Läckeby och Rockneby är de stora orterna, citattecken, i de här församlingarna. Mm. Men mitt emellan Kalmar och Mönsterås kanske man kan säga.
Ja, ändå så. Då tror jag att många i alla fall kan leta upp en karta och hitta det på kartan.
Ja, precis.
Jag pratar med dig för att jag såg här det är någon månad sedan nu på Facebook att du har släppt ett nytt ledarmaterial.
Ja, det stämmer.
Så det tänkte jag att vi skulle prata lite grann om. Och sen ska vi också, jag tänkte som vanligt så ska vi såklart borra ner oss lite grann i vem du är, hur du har kommit hit och varför du har bestämt dig att skriva ett sånt här ledarmaterial, var det kommer ifrån. Så jag tänker att vi börjar i den änden helt enkelt. Susie, vem är du?
Ja, jag kommer ursprungligen från Östersund, uppe i Jämtland, där jag har min familj och kommer från EFS-sammanhang, kyrkligt sett, uppvuxen inom EFS där jag nästan har gjort allt, ska jag säga, SGPG och söndagsskola och scouter och barnkör och ungdomskör. Och så blev det ungdomsgrupp och sen så hamnade jag på bibellinjen på Holland, det som idag heter Åredalens folkhögskola. Där skulle jag nog säga att min kristna tro fördjupades väldigt kraftigt och blev mycket mer levande i mitt liv under de 2 år som jag läste där. Efter det så läste jag till präst på Johannelund och sedan jobbade jag som distriktskonsulent för EFS i Sydöstsverige, som då är Småland och Östergötland, i 13 år innan jag började jobba som kommunister i Svenska kyrkan och sen nu så är jag kyrkoherde sedan ett halvår tillbaka här i Ryssby och Åby. Bor i Kalmar med min man Johan som nyligen har börjat jobba i Sankta Klara församling i Stockholm, så han veckopendlar.
Oj.
Han är också präst. Jaha, ja, precis. Han veckopendlar till Stockholm och har trivs väldigt bra där.
Mm.
Och så har vi 3 barn i tonåren. Ja, på min fritid så är det ju mycket friskt och svettigt där jag är tränare. Och annars är det väl lite trädgård och lite bokläsning och ja, sånt där vanligt vett.
Sånt där vanligt. Vad ligger på överst på nattduksbordet för bok just nu?
Just nu så ligger den här Järnstark som handlar om att om du ska träna upp din... Om du ska träna upp så att du blir stresstålig så är det konditionsträning du ska göra. Hur hjärnan växer av motion.
Mm.
Det är spännande.
Intressant.
Sen ligger även Peter Halldors allra tunga 600-700 sidors bok där. Men den är inte öppnad än.
Nej, inte det. Nej.
Nej.
Nej, vi har funderat på att göra en podcast antingen med honom eller om den boken. Just för att det är inte varje dag det släpps en sån tegelsten till bibelkommentar. Nej. I Sverige.
Nej, min man har läst den och han är jättefascinerad. Han tycker den är jättebra.
Kul.
Men jag har inte öppnat den än.
Får vi se. Mm. Hur kommer det sig att du tog... Jag tänker om man bara backar din historia lite grann här så jag är lite nyfiken. För att i mitt andra jobb för Bibelsällskapet så träffar jag ju mycket kyrkoherdar och sådär. Och man kan ana att vara kyrkoherde kan vara rätt tufft. Hur kommer det sig att du tog steget och blev kyrkoherde? Från att bara vara vanlig präst, så att säga.
Ja, det undrar jag också. det enkla svaret är att jag upplevde en väldigt tydlig kallelse från Gud.
Mm.
Som jag hade egentligen inte alls någon tanke på det. Men kallelsen var väldigt tydlig. Och den var tydlig hit och den var tydlig i den här uppgiften. Sen kan man nog säga parallellt med det så kan jag sen så började jag läsa kyrkoherdeutbildningen för att jag ville ha den behörigheten och den kunskapen med mig ifall att jag någon gång skulle få för mig och bli så dum så att jag söker en kyrkoherdetjänst som jag tänker då. Men där växte ändå någon slags längtan efter att få vara med och forma den kyrka som jag ändå vill vara del av. Som man ändå har ett mandat. Man har ju ändå ett mandat när man sitter som kyrkoherde att man kan vara med och forma vilken riktning vill jag att kyrkan ska gå. Vilken personal vill jag ha. Vilka sorters gudstjänster vill jag prägla. Den längtan har funnits där. Men jag kanske inte trodde att jag skulle bli kyrkoherde så snabbt inpå. Det trodde jag nog inte. Så där får man nog bara skylla på Gud helt enkelt.
Eller tacka Gud. Det får vi församlingen besvara för.
Ja.
Vad brinner du för som kyrkoherde just om man tittar i liksom det vardagskristna livet i församlingen? Du säger att du vill vara med och leda och sådär. Men vad är det du liksom lyfter upp särskilt då?
Ja, just nu jobbar vi mycket för att det som händer på veckorna också ska märkas på söndagen och tvärtom. Så att det inte blir liksom ett liv i församlingsverksamheten under veckan och ett annat på söndagen. Utan att det barngrupperna pysslar med under veckan, det får de också liksom visa upp och vara en del av och vara kreativt medverkande i gudstjänsten på söndagen. Jag tänker att hålla ihop församlingsverksamheten på så sätt. Så att det inte är ett gäng vi möter på söndagen och ett annat under veckan utan att växa ihop. Just nu så är det som vi står i. Sen brinner jag ju väldigt mycket för familjegudstjänster och gudstjänster som barn kan liksom känna att de inte blir uttråkade utan känner att det här var kul att gå till kyrkan. Det är en utmaning.
Mm. Jobbar ni också med det nya sätt att vara kyrka och Message Church och det här?
I den församling jag var tidigare så var det jag som drog igång Message Church som vi hade i 5 år. Och då fortsätter med det. Men här har vi inte börjat med det. Ja. Här försöker vi i första hand, vi har precis startat upp så att vi varje söndag har en familjegudstjänst 16:00. Och då är det planen att den ska vara lite messiaktig, men det är ändå en vanlig familjegudstjänst som vi försöker att göra mer levande för barnen. Vi får se.
Ja. Det finns ju en tidigare podd om man blev nyfiken på vad hela världen det där var.
Men ja, precis.
Jag kan titta tillbaka i arkivet. Men det jag ringde upp dig för var ju inte främst för att prata om kyrkoherdeskap. Och även om det är ett jätteintressant ämne så var det ju för att jag såg att du var med som författare till ett ledarskapsmaterial som släpptes här för, ja det är inte så länge sedan va?
Nej, det var i början av september-oktober här någonstans. Ja, september.
Ja. Vill du ta oss med på resan bakåt i historien? Varför blev det så här?
Tidigare har jag då jobbat i 8 år som kommunister i Lindsdal, norra Kalmar, Förlös och Kläckeberg församling. Och när jag började så fanns det inga alls unga ledare eller faddrar. Vi hade mycket konfirmander som man oftast har, eller då hade i alla fall mycket konfirmander. Men ingen uppföljning. Och då började vi fånga upp några av de konfirmanderna som vi märkte ville vara kvar. Och börja jobba med att de ska bli unga ledare. Och det här har ju växt enormt, både lokalt där vi var i Förlös och Kläckeberg. Men även inom Svenska kyrkan har ju unga ledaregruppen vuxit jättemycket de sista 4-5 åren skulle jag säga. Ungdomar som vill vara kvar i ungdomsverksamhet och gudstjänstliv och som vill vara med och prägla konfirmander och stötta och hjälpa konfirmander. Så vi började få en jättestor grupp med unga ledare. Och då märkte jag från början att det vi började jobba med var ju hur leder man en grupp och hur håller man lekar och hur ser man till de människor som inte riktigt kommit in i gruppen och sådana saker. Men allt eftersom de här unga ledarna blev lite äldre och stannade kvar. Och det gjorde de, så att de stannade kvar inte bara ett år utan kanske 2, 3, 4 år. Så märkte jag att de ville ha lite mer också, lite mer utmaning. Och då började vi jobba med att vi läste lite evangelierna och jag plockade fram lite grann hur Jesus jobbade med sitt team. Han hade också liksom ett gäng unga ledare får man ändå säga. De var ju nykomlingar i den här branschen. Vad gjorde Jesus och vad var det lärjungarna såg när Jesus gjorde? Och hur präglade det dem? Började tänka lite och så plockade jag ihop lite bibelberättelser, tydliga Jesusberättelser. Och så hade vi dem som underlag när vi hade unga ledaresamlingar. Läste någon bibelberättelse och började fundera, vad är det Jesus gör här? Vad är det som vi kan ta med oss in i vårat ledarskap utifrån det Jesus gör? Och så hade jag det lite som min egen lilla bas och jobbade på det. Och sen när det var dags för en ny termin och ett nytt läsår så tänkte jag att ja, men jag drar väl ut det här igen som jag har i datorn. Och så började jag tänka, men så det här är ju faktiskt rätt bra. Det kanske är fler som vill använda det. Mm. Det kanske man kan göra någonting av. Så då skickade jag in det till Argument och frågade ifall de ville göra någonting av det. Och det ville de. Så då bestämde de sig för att trycka det så att det har, ja, så har blivit ett material som går ut för fler unga ledare och fler ledare kan använda.
Så huvudfokus är på ledare som har varit med ett litet tag, eller är det ett helt nybörjarmaterial, eller vad är din målgrupp?
Jag tror nog att man kan tänka sig båda delarna, men framförallt är det ett fokus på att lyfta in den kristna perspektivet också och Jesusperspektivet, så att det inte bara blir lek och teambuilding av de många ledarna, utan att få in liksom ett avstamp av den kristna tron också. Men senast idag så sa min kollega att det här kan vi nog använda i vårt personalgäng också. Att bara på hur man hanterar relationer och ledarskap.
Och upplägget för en samling, ser ungefär likadant ut alla samlingarna, eller hur tänker du dig det pedagogiska,
så att säga? Ja, jag har skrivit att egentligen så handlar det om att landa i en text varje gång. Och egentligen kan man göra det så enkelt som att, vad är det Jesus gör här och vilken slags ledare är han? Vad är det han vill förmedla här egentligen? Men sen finns det lite frågor både i, det finns ett material, ett litet häfte som är för deltagaren, som deltagaren kan sitta med. Och sen finns det ett ledarmaterial för den vuxna ledaren att kunna ha som lite kompletteringsmaterial, att kunna vidga ämnet på något sätt.
Vilka är de huvudområden ni tar upp? Det är 10 samlingar, va?
Ja, att se den som inte vill bli sedd. Det är ju Zacchaeus som sitter där i trädet och inte vill bli sedd när Jesus går förbi. Och samtidigt så tror jag ju att det han längtar allra mest efter är att få bli just sedd. Och det är ju det Jesus gör, att han liksom ser den personen som längtar efter att få bli sedd. Sen har jag med Jairus, en person som jag tänker att alla ser och alla känner till. Jesus är ju inte sån så att han går förbi en person som är känd i byn.
Ja, just det.
Utan ser ju även den personens nöd och längtan. Och tänker, de finns också i våra grupper, de där trendiga, coola, som alla vet vilka de är. Att hur man hanterar att möta de människorna. Det handlar om att Jesus också har varit liten. Alla har ju varit små, har jag som rubrik. Att man kan få växa i sitt ledarskap. Jesus var ju inte den där kompletta, perfekta ledaren när han var liten, utan han har också varit barn. Och vi får tillåta oss att lära oss ledarskap. Det handlar om bön, det handlar om att ha sin egen tid. Det är en sån här grej som är lite utmanande för ungdomar, att våga gå ifrån. Framförallt om man är på ett läger. Att säga att nu får du gå ifrån här ett tag, för du behöver lite egen tid. Man vill så gärna vara mitt i smeten hela tiden. Men Jesus drog sig undan hela tiden. I bön och ensamhet för att orka. Så den biten är också viktig.
Ja, vilka tänker du är de viktigaste ledaregenskaperna hos Jesus som du vill lyfta? Alltså om du skulle sammanfatta det här materialet, så att säga, eller sammanfatta Jesus som ledare för en grupp du får komma och föreläsa i 20 minuter. Vilka ledaregenskaper skulle du lyfta fram som är viktigast för oss idag och som för en ung ledare då att fånga upp och börja jobba med? Jag vet, det finns ju en hel uppsjö saker man kan lyfta, men vilka skulle du plocka som kärna eller centrala?
Alltså jag slås ju av att Jesus läser av sin omgivning och att ge rätt perspektiv till de rätta, det man behöver. Ja, men just att han ser människor som inte blir sedda, att han går ganska aggressivt ut och liksom kritiserar de som är fel. Vågar vara arg när han river ner i templet, att det här är inte rätt, det här stämmer inte. Jag tänker en ledare vågar se in och känna in vad det är som behövs där. Och det är ju inte lätt. Det är liksom en fingertoppskänsla och en erfarenhet som man skapar. Men att våga lyssna till det där, liksom, avläsa situationen och ändå lyssna in i sitt hjärta. Att, ja, men det här stämmer inte. Eller den här människan behöver vi titta på. Den här människan behöver vi få kramas om. Och, ja, det är väl det som jag mest fascineras av, hur Jesus läser av omgivningen och ser individer.
Mm. Har du någon mer som du tänker som framträdande drag?
Ja, ett avsnitt handlar om andra förväntningar på dig. Mm. Och där tänker jag, den berättelse som är i fokus där är ju när Jesus prövas av djävulen. Djävulen kommer med ganska många, liksom, du kan väl göra bröd av de här stenarna. Vilket jag tänker att Guds son absolut kan.
Mm,
men verkligen. Han gör det inte. Därför att det handlar inte om det han ska göra. Han ska liksom inte bevisa någonting för djävulen. Djävulen har sina förväntningar och sina direktiv, men Jesus har sina egna. Där tänker jag att det är många som tycker till om dig som ledare. Många som tycker att så ska du göra och du kan väl göra det. Och om du är kristen så ska du väl kunna göra det. Och om du är ledare så ska du inte göra det. Där är Jesus ganska tydlig att han går inte alls alla till mötes för att bevisa någonting. Utan på något sätt vet sin identitet, vet sitt uppdrag. Och kan då både säga ja och nej till saker.
Mm.
Jätteutmanande.
Men man kan ju ana på dig att du anser att komma tillbaka till Bibeln och fråga sig vad Jesus gjorde som ledare är ganska viktigt. Men om du skulle försöka förklara det här då för någon som kommer in i en grupp från ett, vi tänker oss en ledare nu från ett ateistiskt hem som alltid fått höra att det här med Bibeln är inte särskilt relevant för oss idag. Hur skulle du förklara att det ledarskap som Jesus visade för 2000 år sedan när han hade sina lärjungar, varför är det relevant för en ung ledare idag?
Mm. Jag tänker dels som jag skriver i inledningen där att det är rätt fascinerande att Jesus har präglat så mycket av vår värld. Även den som liksom är ateist eller agnostiker kan ju se att det är en tro och det är en gemenskap som lever vidare 2000 år senare. Vilken ledare, vilken företagsledare skulle inte vilja ha med sig det? Att veta att mitt företag kommer leva om 2000 år. Så på så sätt kan man ju tänka att det skulle kunna vara en förebild. Att tänka att vad är det den här mannen har som jag också skulle vilja ha? Vad är det som driver honom och vilken pedagogik? Sen skulle jag nog utmana någon att läsa något av evangelierna och se vad det, precis som man kan läsa om andra goda ledare och Bill Gates och Ingvar Kamprad, så kan man ju faktiskt också sätta sig ner och läsa om Jesus oavsett vad man tror. Bara se vad är det han gör och vad blir konsekvenserna, vad blir resultatet?
Mm, intressant. Jag tänker du själv har ju varit inne nu då i en, vad sa du, 6 månader du har varit kyrk.
Ja.
Samtidigt som det här materialet då ska släppas och sådär. Är det något i redigeringsarbetet och när du har suttit och jobbat med det här som på något sätt har hoppat ut och tagit steget över in i ditt eget ledarskap som kyrkoherde den här förflyttningstiden så att säga?
Jag skulle säga att nästan allt. Det är det som är så fascinerande, att man skriver någonting och så tänker man nu är det här klart. Och så när man börjar liksom titta på vad man har skrivit så kan man komma tillbaka och säga, men det här gäller ju mig också. Jag tänker att alla har vi varit små. Ja, men jag får tillåta mig själv att vara ganska liten i min nya uppgift. Jag är bara 6 månaders bebis. Jag kanske inte behöver leva upp till dem som har 30 år i erfarenhet. Att tänka till att det liksom, ja, allt det här handlade även för mig. Så jag tycker nog att det har slagit till mot mig på något sätt. Att ja, det här är även för mig.
Mm. Är det några... Nu släpps ju det här materialet precis nu, men nästan alltid så är det ju så när man skriver en bok att det finns saker som inte fick följa med. Finns det några så här, man brukar tala utifrån begreppet kill your darlings. Var det några darlings som inte fick följa med in i materialet för att det skulle sluta på jämna 10?
Ja, just det, precis. Jo, men det var det. Från början hade jag nog 20 berättelser som start och sen drog vi ner dem på 12. Men just nu kommer jag faktiskt inte ihåg vilka jag var tvungen att kapa. De ligger där i datan någonstans.
Del 2 helt enkelt.
Ja, vi får se om de dyker upp igen.
Ja. Jag funderar på en sak när du berättade tidigare om hur ni hade jobbat i församlingen. Det var ju ganska komprimerat så. Men jag skulle ändå vilja lyssna lite på det. För att en av de saker som jag ser och hör många församlingar jobba med är ju just det här med unga ledare. Och det är någonting som på många orter växer. Och man får ganska stora ledarskaror som på olika sätt vill följa med i konfirmandarbetet och är med på resor och också såklart i veckoarbetet. Men hur ser du på ordet ledare då? För att ser du alla som potentiella ledare eller finns det de som så att säga inte är ledare och hur fångar man dem? Det blir en ganska stor boll här, men du får svara på den så kan vi ha en vidare tankeutbyte. Vad tänker du på gruppen som man kanske naturligt inte ser som ledare?
Nej, jag tänker att men det är det som är fascinerande tycker jag. När man har haft konfirmandläger så brukar vi i alla fall skicka liksom en enkät. Skulle du vilja vara med som ung ledare nästa år? Och då är det alltid flera som säger, nej men jag är ingen ledartyp. Mm. Och så säger man, men testa, vi vill ha med det i alla fall. Och det är inte alltid de där som man tror är de där ledartyperna som blir de bästa ledarna. Utan det kan vara någon annan som växer fram under årets gång, eller årens gång ska jag säga. Så jag tror att det finns ledarpotential hos alla människor. Sen är den ju väldigt olika, dels hur mycket man går in för det att liksom själv vilja formas och landa i en ledaridentitet. Men också vilka förutsättningar man får. Ett ledarskap kan ju vara så olika. För någon handlar det om att stå offentligt och berätta saker. Och för någon annan handlar det om att alltid vara den där axeln som man får luta sig mot. Och någon som kramar om en trygghet. Så där kanske man kan behöva bredda ordet ledare till att få växa i de gåvor som man har. Och då kan Gud använda det på ett ledarperspektiv också liksom.
Så i någon mån så ser du alla som potentiella ledare i någon väg, eller hur?
Ja, jag tycker det. Och jag tycker att jag slås av att erfarenheten att de här som jag inte alls trodde skulle kunna liksom, ja men utåt sett ser ut som att det här kommer inte bli bra. Det blir bara hej, kom och hjälp mig. Om den här människan går in som ung ledare så blir det superbra. Så man kan nog med bön och med lite pepp och lite uppmuntran så händer ganska stora under där. Mm. Och där är ju ungdomar kanske mer flexibla än vad vuxna är. På många sätt. Så det kan hända ganska mycket där.
Mm. Jag tänkte på det du sa tidigare där om att ja, men flera stannar flera år, 3-4 år någonting. Hur ser din tanke ut på ja, men uppföljning? För att jag tänker att när man sen kliver upp i ja, men om vi säger då 19-20 års åldern, det kanske blir stora skiftningar i livet med universitet och annat. Det är klart att många flyttar ju, men om man tänker utifrån församlingsperspektivet, vad tänker du skulle kunna vara stegen vidare för dessa unga ledare in i en församling? Hur ser din liksom vision ut där?
Där har vi en jätteutmaning. Och den kanske är som allra störst, jag tänker för oss på landsbygden där man lämnar. Man pluggar i Göteborg eller Stockholm eller Uppsala någonstans och så försvinner de här fantastiska ungdomarna som vi har liksom fått se växa och mogna. De som är kvar stannar ju och söker jobb. Där tänker jag att man kan, det vi har gjort här är att jag har anställt en av mina unga ledare som barnassistent på ett VIK och märker hur hon liksom växer in i den uppgiften. man kan ju inte anställa alla, men man kan ju absolut använda dem som hjälpa dem och liksom peppa dem och förstå att de är viktiga för andra ungdomar. Att peppa dem att stanna kvar i ungdomsgruppen och ha lite mer ansvar och ge dem nycklarna till att det är ni som stänger här och se till att de här 15-åringarna har det bra. Den biten kan man jobba på. Se till att de får mer ansvar i de grupper som man ändå är en del av. Musik, drama, att kunna ge dem uppgifter att leda lovsång och solosång och sådana saker. Ja, men det är en utmaning. Vi pratade om det, vi hade samling med kyrkoherdarna här för ett tag sedan, så pratade vi om att nästa steg nog är att liksom göra unga ledare läger på kontraktsnivå. Samla alla de här och ge dem nästa steg att växa vidare. Både när det gäller kunskap och tro och hur stannar man kvar i sin tro när man flyttar till en universitetsstad och vart går man vidare då och sådana saker.
Hur ser du om man då vänder perspektivet? Det här är ju någonting som har, som jag sa tidigare, har vuxit en del på många håll och kan bli en ganska livskraftig del av församlingen. Hur jobbar man då? Du är ju ändå kyrkoherde och ska se till alla åldrar i församlingen. Alltså hur men du kliver du in i en ny situation. Du har inte följt de här ungdomarna. Det är inte dina gamla konfirmander som är barnföräldrar nu så att säga. Eller som börjar få tonårsbarn och så vidare. Hur tänker du in ett sånt här tänk med ledare och ledarskap och ledarträning och så vidare. När du kliver upp i åldrarna?
Det är ju utmanande också.
Du kanske, såklart, jag frågar inte efter färdiga svar, men mer så här, är det någonting du tänker där också? Att det här är någonting som du skulle vilja jobba med i de åldrarna också? Eller riktar man mer in sig på andra saker i de åldrarna?
Nej, men jag tror att det behövs det där fina ordet bemyndigande på något sätt. Att man hjälper människor att förstå hur viktiga de är och ger dem uppgifter och förtroende, det märker man ju även, det märker man i alla åldrar, att det händer saker med människor när de får, det är inte säkert att man börjar säga att du är ledare, för det kan ju göra att en del får lite panik, framförallt vuxna, ungdomar får inte panik av det, men vuxna kan få lite panik, att nu blir det för mycket här. Men att få uppleva att man är betydelsefull och att man får någonting som man har ansvar för. Det tror jag Svenska kyrkan behöver jobba mer med när det gäller vuxna. Det är så lätt att bara tänka att de anställda gör det. Medan då förlorar man ju den där känslan, den goda känslan som man får efteråt när man vet att jag var viktig i det här också. Det var någon som uppskattade det jag gjorde. Det är nog, ja, det finns att jobba på.
Jag tänkte ta en ingång i materialet här. Jag vet inte om man kan tala om spoilers när man talar om material. Men steg 9 eller kapitel 9 eller hur man nu ser det handlar om, du nämnde det tidigare, det här med egen tid. Ja. Och egen tid är ju såklart, det kan ju fyllas med ganska mycket, men som bibelläsningsorganisation är vi ju för egen tid på många sätt.
Ja, det är bra. Ja.
Så. Men vill du bara ge ett exempel här? Om vi tar det kapitlet. Vad är det du ser i Jesu ledarskap som har med egen tid att göra? Och vad är det du vill förmedla till en grupp med ledare när du tar upp det här temat?
Jag tror att det är... Ja, men det där med egen tid hos Jesus, det står ju inte så mycket om det. Det är bara liksom anas bortom meningen att Jesus drog sig undan. Eller att Jesus inte var med på den där båten utan kom senare. Det betyder att han var själv en stund där. Jesus drog sig undan när djävulen prövade honom. Då är ingen där heller. Så uppenbarligen så är han ju inte alltid social. Nej. Utan han finns liksom i ensamheten. Och om man då tänker liksom i den tradition vi står och kyrkohistoria så vet vi att men egentiden och ensamheten och ökenvandringarna och retriterna är viktiga för att fylla på det man sen ska kunna ge ut och så orka med. Och det är också den biten som blir så tydlig när vi har så många som går in i väggen och blir utmattade. Att ge till ungdomar, att ge till andra, det gör vi med glädje. Men vi tömmer ju ibland våra inre hinkar på något sätt så det blir tom. Och då är väl uppmuntran att se att ja, men vill vi gå i Jesu fotspår som och präglas av Jesu ledarskap, så behöver vi också den där egen tiden då vi drar oss undan och gör något annat. Och det är en utmaning att göra det när man själv känner att man vill vara med så mycket. Där märker vi att ungdomar har svårt. Man sätter på tvn eller man flashar med telefonen eller man träffar någon annan och hänger med dem. Och så vet man inte hur man ska vara när man är själv och tyst.
Nej. Ja, det ligger nog bakom en del av den ohälsa vi ser, det tror jag.
Ja.
Mm. Så ger du rent... Ja, men om du själv hade haft en grupp här med ditt material, hade du jobbat med tips och råd eller hur? För det är inte mycket till, som du säger, det är inte mycket till bibeltext att dissekera och analysera så att säga, utan det är ju verkligen... Har du varit väldigt konkret eller var du mer allmän? Vilka råd vill du ge till en ung ledare i det här fallet då?
Jag tänker när vi har jobbat med det här på längre läger, då är vi ganska tydliga med att nej, du får inte vara med på allt. Du får faktiskt gå härifrån. Nu har du en timme då du inte ska vara med ungdomarna. Och så är det någon som säger, men jag behöver inte gå och lägga mig och vila. Jag är pigg. Ja, men du kan gå och göra något annat. Att man tydliggör att det ingår i din uppgift att inte vara social just nu. Där kan man ju liksom som huvudledare vara ganska tydlig och säga att nej, nu behöver du göra något annat. Sen är det väl kanske att samtala om det. Vad är det egentligen du... Vad gör du på din egen tid? När märker du att det ger dig kraft? Liksom? Och där sömn är jätteviktig, där träning är viktig, där... Det kan vara skönt bara att liksom sitta och slappa med en film och bara sjunka ner i soffan och känna att nu är jag bara mig själv. Och alla märker efteråt att det var så bra egentligen.
Ja.
Ja, man kan bara peppa folk till att världen går inte under om du drar dig undan 2 timmar nu. Det är vi klara då. Nej.
Precis. Ja, men det är ett bra perspektiv det också. Det är inte bara själva vilan utan också perspektivet. Ja. Mm. När du tänker tillbaka på ditt liv, du sa att du har följt EFS-vägen och gjort allt man ska.
Ja, precis.
Vad har du liksom, om du tänker just på den här, vad det gäller nu då, ledarskap, vad är det som har gjort, tror du, att du är kvar som ledare i kyrkan? Har du liksom några särskilda händelser eller personer som har varit viktiga för dig för att du skulle fortsätta som ledare i kyrkan?
Ja, och de är ju så viktiga i mitt liv att de har funnits där. Och det är inga kändisar i liksom, den offentliga världen, men de är ju hjältar i mitt liv. Liksom. Mm. Jag vet att när Argument ringde och ska göra någon intervju så frågade de vilka var mina förebilder. Så tänkte jag, men jag har egentligen inga offentliga förebilder, men jag har ju människor från framförallt EFS-världen som har betytt så mycket för att jag vågade ta ett steg där och då. Ja. Människor som liksom ungdomsledare, jag tänker Hans Lundahl på Bibellinjen, betyder jättemycket för mig. Birgitta Gunnevall i EFS Östersund har betytt supermycket för mig. Som har bara stöttat och peppat och funnits där. Och så brukar jag tänka liksom på de som har gjort det här trakt. De som har skjutsat mig. Vi bodde ju lite på landet utanför och det alltid fanns det liksom någon som skjutsade mig så att jag kom iväg till ungdomsgruppen. Det låter ju som en väldigt oflom uppgift, men fantastisk uppgift att någon alltid skjutsade mig så att jag kom till ungdomskören. De där människorna som bara funnits.
Kommer du ihåg om de bilturerna också innebar samtal?
Ja, men det gjorde det. Ja.
Ja.
Verkligen.
Det är kul, jag tittar på, läste ett amerikanskt material här som handlar om barn och barnuppfostran och hur man förmedlar tro till barn och så vidare. Och i och med att det är amerikanskt så hade de då jag menar, när barnet är som minst så har du 4 stycken stora tillfällen, tror jag det är, som du möter ditt barn. Och det var, tror jag det var lunch, middag, kväll, nattning och när du skjutsar dem.
Ja.
Och så roliga så tar de då, men så får du färre såna här tillfällen, för sen är de borta på lunchen och sen så kanske de inte vill ha nattning. Och det sista som du liksom blir av med av tid då du får vara med ditt barn är när du kör dem någonstans. Till slut så får de körkort kanske då. Och det är så roligt hur de då lägger jättestor tonvikt på att där har du viktig samtalstid. Kul att du sa
det. Ja, men det kan jag hålla med om. För det har jag tänkt många gånger på, liksom, att ja, men det var 25-30 minuters körning från Östersund till Brunflum i kör efter kören. Ja, men då har man pratat om kören och man har pratat om den andakten som var och vad man trodde och vad man inte trodde. Och, men det hände någonting där ändå. Det, i efterhand kan man ju se att det hände mycket.
Intressant. Jag tänkte att vi ska ta och gå in för landning. Jag har 2 frågor kvar till dig. Den första är, om du nu skulle få hoppa in i en tidsmaskin och så skulle du få resa tillbaka till Brunflo eller Östersund eller vart du vill vara. Och få säga några ord till dig själv när du själv klev in i steg som ung ledare i en konfirmandgrupp eller något liknande. Vad skulle du säga? Du har någon minut på dig. Vad vill du ge för budskap till dig själv när du var ung? Vad hade du behövt höra?
Pröva allt. Var inte så rädd att säga att det där är inte min grej eller inte ska väl jag eller det där är någon annan bättre på, utan testa. Fråga någon dig om du vill det här. Ja, men testa den också. Ja, men det ska jag nog säga till mig själv. Och sen känn dig nöjd. Känn dig nöjd med det du gör. Det kanske inte ser ut som att det är de stora grejerna, men känn dig nöjd med det lilla som händer. Och, för det händer någonting på sikt. Liksom. Det växer någonting där.
Bra. Är det någonting mer du känner du skulle vilja ha sagt så du... Folk vet vad det är för material eller sådär som du tänker på, som jag inte har frågat om.
Nej, men jag tror att man kanske tänker när man ser materialet att man behöver vara väldigt bibelsprängd för att ta tag i det. Det behöver man inte. Utan det handlar egentligen bara om att upptäcka Jesus och att upptäcka Jesus som ledare. Det är första åsynen kanske man tänker att det här var extra fromt på något sätt. Men det är ett ganska grundläggande basmaterial. Det är bara det att jag plockat in Jesus också. Precis som att man kan plocka in Ingvar Kamprad eller Bill Gates eller någon annan i ett material, så har vi plockat in Jesus.
Just det. Och vill man köpa materialet och sådär, så finns det ju i kristen bokhandel. Det finns säkert vilken dag som helst hos bibelbutiken och det finns via argument såklart till de som har gjort det. Vad bra! Men du, stort tack för att du tog dig tid och var med oss. Och stort
tack för att jag fick vara med. Spännande!
Framförallt stort tack för att du tog dig tid att dela med dig av materialet i sig. För att det där är någonting som jag tror att det finns mer än ett material som ligger i byrålådor runt omkring i landet. Som har varit jättebra i en församling och som skulle kunna delas vidare. Så att vi kan väl ge det som ett allmänt tips till, till våra lyssnare att vara frimodiga. Hör av er till förlag och har ni bibelmaterial eller idéer, så är vi väldigt intresserade från Bibeln Idags sida såklart att just det här med att på olika sätt lyfta bibelläsningen och sådär, det är ju någonting vi brinner väldigt mycket för.
Verkligen.
Var frimodiga. Prova.
Absolut.
Verkligen. Men stort tack för både din tid och din kreativitet. Och så önskar jag dig lycka till här. Jag vet inte om du har några sådana här författarträffar och sånt. Ska du med på bokmässan till exempel?
Jag var inbjuden, men jag hinner faktiskt inte ta mig dit. Det finns annat som
aj,
måste
aj, aj.
Göra. Tyvärr, från något annat år.
Ja, precis. Det finns andra tillfällen. Men vad bra!
Tack
då
så mycket.
Tackar vi dig jättemycket och så önskar vi dig lycka till i församlingsarbetet här framöver.
Bra, tack, hej!
Tack, hej!